en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something dead with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Vi är i mitten av maj och i USA så brukar man kalla det month of May, eller som när vi intervjuade Marcus Eriksson, han sa manta May.
All right, så manta May.
Och jag var tvungen att googla upp vad kunde manta May vara för någonting. Men month of May är ju den här månaden som är allt inför Indy 500, det största racing-eventet med den största publiken, alla kategorier i världen. Och just i och med att vi är i month of May så har vi med en av de största genom alla tider jorden över. Välkommen till Plattan i mattan, IndyCar-mästerskapets mästare 98, Indy 500-vinnaren 99, Kenny Bräck. Välkommen hit, vad kul att ha dig med.
Tack ska du ha. Tack.
Och på andra sidan skärmen så har vi ju även motsvarigheten för motorjournalistiken i Sverige, Anna Andersson.
Ja, men tack. Vad kul att prata med dig igen, Kenny. Det var ett tag sedan faktiskt.
Ja, det blir ju inte så ofta längre. Vi kör ju inte så mycket längre.
Men Anna, var du, alltså 1999 och 2000 där, då var du igång då, eller?
Då var inte Anna var inte född då.
Jag tänker för att du, i och med att du började liksom jobba när du var typ 16 på Sportbladet, så kanske det ändå var någon slags begynnelse.
Det kan jag faktiskt säga, att jag var absolut igång 1998 och 1999, eftersom jag började jobba på Sportbladet 1995. Så att det där har jag en hel del koll på, men jag var kvällsreporter på sporten då, så att vi hade väl annan reporter på plats i USA, så då fick man mest liksom rycka in när det hände någonting. Och det gjorde det ju.
Det gjorde det väl, minst sagt. Själv var jag är född 89, och det var ju på tiden man liksom inte ens hade kanaler, men jag satt ju och följde liksom sportsändningar och text-tv slaviskt på den tiden. Så trots att jag inte såg några lopp, gissar jag på, när Kenny Bräck körde, så var jag liksom fullt medveten om Kenny Bräcks storhet och just att vinna det där mästerskapet. Och det som då förmodligen slog igenom lika... Alltså, det känns som att när Kenny Bräck vann Indy 500 så var det liksom större genomslag än när Marcus Ericsson gjorde det.
Vad säger du, Kenny?
Det man kan säga kanske är att numera är det så mycket informationsflöde hela tiden. Man märker det liksom, det smäller ju till, så är det någon som är kändis i 10 sekunder och på alla tv-program, och det matar sådär. Så var det ju inte riktigt. Det här, när jag vann var det ju precis i början på interneteran, kan man kanske säga. Och då tror jag att det blev mer, möjligen lite mer genomslag. Det fanns färre tv-kanaler, det fanns färre radiokanaler och så vidare. Nu är det så mycket med allt. Men jag tror kanske att det beror ju på hur länge man är i hetluften, om man säger så. Om du vinner ett eller två race eller vad det kan vara, en säsong, och sen inte så mycket mer, då tonar det där ut sig efter åren. Men håller du på och nöter i år och du är med och vinner och mästerskap då, Indy 500 då, kanske Indy 500 igen, och det går en period på så att säga kanske 10 år när du är med i hetluften, då sätter det sig nog på ett annat sätt, det tror jag.
Men du är ju en av få som faktiskt har vunnit både mästerskapet i amerikansk formelbilsracing och Indy 500. När man snackar med folk så säger nästan alla att ja, men Indy 500, det är det som man vill vinna. Men du har ju vunnit båda två. Vad är det som är, vilket är bäst?
Det är ju, om man ser till, om man måste välja någonting att vinna, då är det ju globalt sett bäst att vinna Indy 500. För det är ändå världens största endagssportevenemang. Till och med idag. Det är ju en tävling med otrolig historik. Det började ju början på 1900-talet, den här tävlingen. Och det har ju varit väldigt mycket genom årens lopp givetvis. Sen så är det ju så att alla segrar är ju bra segrar. Det är inte säkert att det som är mest känt är den svåraste segern eller det man kanske själv uppskattar mest. Visst, jag vann mästerskap på Indy, men jag förlorade mästerskapen många gånger också. Det var, jag vet ju, jag kom ju tvåa i mästerskapet två gånger och det är ju surt, du vet. Så att man får ju vara glad för de där segrarna man får ändå.
Men såklart. Ja. Men vilken seger uppskattar du då allra mest? När du säger sådär så måste jag ju fråga.
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tänker tillbaka på min karriär som... Ja, med stolthet, och det var ju nästan en omöjlig karriär att göra med tanke på vart jag växte upp och med tanke på mina ekonomiska möjligheter och kontaktnät och så vidare och så vidare. Så det var väl nästan, ja, det var ju omöjligt att se den resan dit. Så det var ju många episoder efter vägen som var minnesvärda och så vidare. Men Indien är en av de största segrarna givetvis. Men jag tycker Mexico City 2002 för Chip Ganassi, det är en minnesvärd seger. Jag tycker Chicago 2001 med Bobby Rahal och David Lettermans team, en minnesvärd seger. Milwaukee, det finns många segrar för mig som jag håller kärt. Första kartsegern i, vart var det, Japan 2001. Så
det var då alltså för en som, för kanske några som våra lyssnare som inte har följt Indy lika mycket som de har följt Formel 1. Indy Car och kart och Indy Racing League. Hur fasen såg det där ut? För du var väl en del av när det hette alla olika möjliga kombinationer där?
Ja, jag kom ju in mitt i ett krig kan man säga mellan två ligor. Man kan väl säga att det var nästan som om du skulle... Ja, det var ju två konkurrerande ligor på den tiden, IndyCar. Den ena hette Indy Racing League, IndyCar. Den andra heter Kart, IndyCar. Kart... Det var inte go-kart som många tror, utan det är Championship Auto Racing Teams. Och de här ligorna, de tävlar ju mot varandra då. Så jag börjar ju då att köra ena ligan och sen hoppar jag över till den andra. För jag ville ju köra mot alla förare om man säger så. Så jag körde ju bägge ligorna. Och sen, ja, jag höll ju på där bort i en 7-8 år och körde de där två klasserna. Hoppade lite fram och tillbaka. Men det var inte bara jag som gjorde det. Det var ju en del andra förare också som gjorde det givetvis. Men så såg det ut.
Men nu idag så är det IndyCar som är alla de här tre så att säga. Eller hur?
Ja, två ligor. Ja, sen så exakt. För jag kommer inte ihåg årtalet nu. 2008 eller 2009 tror jag det var. Så gick de... tillsammans igen. IndyCar köpte upp kartserien helt enkelt och slog ihop alltihopa igen. Och sen nu, för ett par år sedan så köpte ju Roger Penske både Indianapolis Motor Speedway och IndyCar-serien då, ligan.
Ja, du, innan vi brukar göra så att när vi har gäster så brukar vi ha en liten frågemall som vi utgår ifrån, och det brukar vara väldigt inte strikt att hålla sig kring den här mallen, utan man hamnar på vill och vägar ganska snabbt där. Men när du sen säger Indianapolis Motor Speedway så vill jag ju ändå bara nämna den här tröjan som jag råkade se fladdra förbi när du flyttade kameran lite. Jag såg att det var en schackrutig flagga på. Är du för evigt liksom, har du forever supply av Indy-kläder?
Nej, det tror jag inte, men jag är ju en väldigt, du vet, jag går ju nästan aldrig klädd i något annat än t-shirt och jeans, och liksom, jag är ju ganska enkel sådär. Och då har ju, jag gillar vintage t-shirter, vintage kläder. Och Indy har jäkligt fina t-shirts när det gäller just vintage-stilen. I både feeling på material och utseende och så vidare. Så jag brukar ta med ett par kasser hem varje år. För som en gammal mästare så blir man ju bjuden av banan över till tävlingen varje år. Och det är ju inte nödvändigt. Det är inte obligatoriskt att du är med, men det är ju moraliskt obligatoriskt att du är med. Så varje år så brukar jag åka över på Indy och så tar jag med ett par kassar hem med t-shirts.
Det är väl inte astråkigt heller att få åka och kolla på det, liksom det största sporteventet i världen varje år?
Nej, det är det inte. Du vet, det är jättekul. Givetvis. Och sen är det ju kul att träffa alla gamla. Det blir som en familj det här, du vet. Det blir ju, man upplever så mycket tillsammans under så många år. Och jag menar, jag pratade med AJ Foyt här för någon månad sedan. Tyvärr dog hans fru här för en kort tid sedan. Och honom körde jag ju för då slutet på 90-talet. Och Bobby Rahal pratade jag med ofta. Och Chip Ganassi. Och det är många som, och mekaniker och tekniker. Så man släpper ju liksom inte taget kring den här familjen på något sätt. Det blir som en liten familj, kan man. Ja.
Det blir liksom golfens motsvarighet. Golfens motsvarighet är ju när man vinner US Masters och får slänga på sig den här gröna kavajen och för evigt bli inbjuden till liksom inför middagen där. Okay. Det är liknande för er alla som någonsin har vunnit där. Det måste finnas några äldre herrar där som har varit med ett tag också, eller?
Ja, visst, det gör det. Det är ju, ja, alla blir inbjudna då som har vunnit tävlingen, så vi brukar ha såna här middagar. Någon kväll då, och det är ju Parnelli Jones är väl den äldsta nu, men det var många andra som har så att säga gått bort under årens gång. Al Unser, Senior, Bobby Unser, och de här middagarna blir ju, ja, det blir ju, man flyttas ifrån den yngste till tyvärr uppåt i åldrarna, om man säger så. Och,
men det är en riktig pangmiddag då, eller?
Va?
Det är en riktig pangmiddag då som det blir bjudna
ja,
på.
Ja, det blir ju naturligtvis massa skrönor som dras där, och verkligheten var väl inte lika bra som historierna kanske alltid. Men i alla fall, det är en ganska rolig samling, för att Indycar och ovalracing, speciellt förut då var det ju, men även idag, riskerna var ju stora och folk slog sig, och många har ju men av det här, så att man sätter sig ner och äter den här middagen och så pratar man ett par timmar, och sen när det är klart så reser sig alla upp och så haltar allihop iväg åt lite olika håll.
Ja, det är nästan så att jag hellre skulle uppleva den där middagen än att sitta på läktaren. Alltså jag skulle hellre sitta på läktaren och kolla på den där middagen än att kolla på racet nästan, när man får höra så här.
Ja, men då kan det vara.
Men du sa en gång till mig att när vi pratade om det där med olyckor och Indycar och ovalracing, så sa du till mig en gång att köra på en oval, det är som en inre kamp. Kan du förklara det på något sätt?
Ja, men det är ju lite, racing har ju blivit säkrare och säkrare med åren, och större och större avåkningszoner, säkrare och säkrare bilar, mindre och mindre hästkrafter för att hålla ner hastigheterna och så vidare och så vidare. Eller hålla hastigheterna som inte de går upp över vad de en gång har varit, om man säger så. Och ovalracing är ändå den disciplinen i racing som där riskerna fortfarande är väldigt märkbara, och det beror ju på att det går otroligt fort och då är en stenmur precis bredvid, och det blir stora konsekvenser när någonting går fel. Och ska du åka riktigt fort på en oval, då måste du ligga precis på gränsen, och det kan räcka med en liten vindpust ibland, så händer det något där man får fullt upp och korrigera, va. Så att det är en inre kamp på ovaler på ett helt annat sätt upplevde jag i alla fall, än när du kör en vägbana till exempel.
Om man ska plocka ner det på normala människors nivå som aldrig har rejsat, så skulle det kunna vara att man är i Sälen och vill åka väggen, men den är lite för brant. Så åker man fram till kanten och tänker, jag vill åka, jag vågar inte, men så gör man det ändå.
Ja, så skulle man kunna säga lite grann. Att det är bara det att man vet ju när du drar i en mur på en oval att det kan vara den sista muren du drar i på något sätt, va? Så att det är den aspekten försvinner lite grann, tror jag, på vägbanor till exempel. Och den har väl försvunnit, skulle jag vilja säga, i racing som helhet mer och mer och mer och mer. Om du tittar på Formel 1 idag och så där. Det är ju, jag minns ju när jag var med Marcus. Jag tror det var 2007. Han skulle köra Formel BMW. Och vi kom till Spa. Och jag sa till Marcus, nu får du hålla tungan rätt i munnen här på Spa, för att här är det liksom räcken runt om. Drar du av någonstans här, då är det ingen liten olycka, utan det blir en massa konsekvenser. Sen när vi kom till Spa, jag hade ju inte varit där på 10-15 år. Ja, då var det ju som en stor parkeringsplats utanför varje sväng. Liksom avåkningszoner och asfalt och räckena var flyttade. Och jag kände ju inte igen mig, så det var ju... Det fanns ju inga risker som jag såg 2007. Men det var inte riktigt lika såg mitten på 90-talet. För då stod de här räckorna precis vid banan. Och det var ju när jag körde sist där. Så att jag skulle vilja säga att ovalracing är troligtvis den enda formen av motorsport idag som där riskerna är riktigt överhängande.
Jag ser det alltid på samma sätt när man kollar tillbaka i historien på gamla förare och rejäla krascher och sådär. Och särskilt nu när du berättar om Spa till exempel 2007, då måste Marcus Ericsson då varit, han är 90, han kan inte ha varit gammal, han måste vara 16-17 då.
Ja, typ, det var precis i början. Ja.
Men jag drar alltid parallellen att det känns så sjukt att man inte visste bättre, på samma sätt som att man ställde sig i ett hockeymål utan hjälm när folk står och liksom, de som skjuter hårdast i världen dammar iväg en puck stenhårt mot dig. Och man tyckte att det var en bra idé att stå där.
Ja, alltså den här skalan med risk, den har ju ökat liksom successivt. Om du går tillbaka, ja, eller tvärtom, den har minskat successivt genom historien. Om du går tillbaka till 20, 30, 40-talet så åkte de ju i racingbilar och hade inte säkerhetsbälte. De kastades ur när de slog. Så att det är klart att det har blivit en väldig förändring. Sen kan man väl fråga sig vad den här elementet av risk, vad det har för... Hur det spelar in på publiken och vad intresset för sporten, vad det betyder för intresset för sporten förstås.
Hur tänker du då?
Ja, jag tänker att risk kanske är ett element i racing som är del i liksom DNA på racing och del i intresse för publiken.
Nu tänker jag att vi tar oss in till vårt lilla frågeformulär här, som alltid börjar på samma plats.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och då brukar det snabbt gå förbi punkt 1 som är fullständigt namn på dig. Men då har jag googlat mig till att du är född Per Sennybräck.
Ja, jag var inte född med det namnet. Men nej. Det var det namnet jag fick i alla fall.
Du föddes, fick namnet Per Sennybräck.
Ja, exakt. Det har varit ett rent helvete.
Var kommer det ifrån då?
Va?
Hur kommer det sig från början och till nu?
Det har varit ett rent helvete i hela livet, för att... det är ju ingen som fattar Senny. Utan jag ändrar ju det själv till Kenny sen med K. Inte i passet har jag inte gjort det, men i folkmun. Så att jag har ju kreditkort och körkort jag till och med haft med K och så vidare. Men nu mer blir det svårare och svårare med det, för allting ska ju gå via internet nu och bokningar och allting ska ju stämma överens varje liten punkt och tecken. Så det blir ju krångligare. Så att, men så ligger det till.
Men du heter fortfarande Sennybräck?
Ja.
Det här är ju intressant information. Så när du var liten då, sa folk Kenny eller Senny?
Ja, jag kommer inte ihåg. Det möjligen blev jag nog retad för Senny kanske, i skolan kanske, typ i ettan, tvåan. Jag minns inte riktigt, men Kenny har ju varit liksom tilltalsnamnet.
Men om man går på gatan och så är det någon som ropar Senny, reagerar du då?
Nej, jag skulle inte göra det.
Ah, Sennybräck, fan vad coolt. Här sitter vi med Sennybräck. En av de största i racingens historia. Senny.
Ska du prata med Kenny? Jag väntar lite. Det är brorsan.
Ah, vad sjukt. Men det har ingen släkthistoria då? Sådär.
Nej, det tror jag inte. Jag tror, men syrran heter Daisy, så jag vet inte riktigt. Det var väl något med de här namnen på 60-talet där som var ovanliga då på den vänster eller hur den gick till.
Det var drömmen från Glava till USA kanske?
Ja, det kanske var möjligen förberedelsen. Första liksom steget.
Ja, där ledde Anna in oss på nästa fråga som är födelseort, uppväxtort, aktiv ort, nuvarande ort.
Jaha.
Hela boendesituationen från start till mål.
Ja, okej. Okay. Ja, jag var född i Arvika och bodde i Glava, eller Glava glasbruk som det heter. Där mina föräldrar för övrigt fortfarande bor kvar i samma hus.
Aha.
Och jag bor nu mer i London.
Och Glava då? Hur mycket folk fanns det där när du växte upp?
Ja, det fanns väl ett par hundra människor någonstans just i byn där jag växte upp. Det var inte mycket folk, det var det inte.
Men när man kom,
man kunde köra bil som man ville.
Ja, man kunde göra mycket som man ville det.
Men jag tänker, om man kommer nu från en sån pass förhållandevis liten ort i Värmland, de här drömmarna om att liksom racing och ta sig ut i världen, fanns de och var kom de ifrån?
Ja, alltså motorintresse fanns ju tidigt. Min pappa brukar ju köra, vi åkte över sjöisen, stora glas, sjöis. På andra sidan så körde Svenska rallyt, så det var specialsträckor där. Vi brukar komma förbi någonstans mitt i natten klockan 2 eller något. Och då åkte vi bil över isen och så gick vi upp till vägen på andra sidan och så såg vi Björn Valdegård och Hanno Mikkola och Stig Blomqvist och Walter Röhl och allt vad de hette. Och det var jättehäftigt givetvis med de här bilarna. Det lät ju, man hörde ju en bil typ 5 kilometer innan de kom. Så man lyssnade ju på ljuder och de kom ju närmare och närmare. Kanske tog en minut eller två innan de kom förbi. Men det var ju otroligt spännande. Och där fick man ju då, jag fick ju köra själv också på isen givetvis. Jag satt i farsans knä, jag var kanske 6 år gammal. Så där började ju liksom någon slags motorintresse. Det var ju roligt att se de här bilarna, det var roligt att köra. Jag minns att jag tyckte det var otroligt kul att styra och sladda och sådär på isen. Och det var intressant och upphetsande att kunna liksom häva en sladd och du vet sådär. Sen fanns det inga mer möjligheter än det. Sen så började jag sommarjobba någonstans när jag var 12 år på ett vandrarhem som en kille från orten hade köpt tillsammans med en kompis till honom. Och jag klippte gräs där och så vidare. Och då brukar jag åka där med bil med en släpvagn bakom och ha gräsklipparen på. Och då såg ju de att jag kunde köra, jag kunde backa med släp. Och det är inte så lätt, speciellt inte för en 12-åring.
Hur många 12-åringar idag tror du kan backa med släp? Kanske 2.
Ja, det är mer och mer ovanligt. Det är väl mer och mer ovanligt att köra bil överhuvudtaget idag. Liksom.
Backa med släp som 12-åring.
Men i alla fall så då köpte den här killen som ägde vandrarhemmet. Han köpte en go-kart till mig. För han hade också den enda planen, alltså vägsträckan framför det här vandrarhemmet. Det var en plan, en asfaltplan, och det var den enda asfaltbiten i hela byn. Så att där körde jag såna här uppvisningar med go-kart för de här skolungdomarna som kom till vandrarhemmet, va. Och sen fick jag ju lära mig att mecka då förstås, och sen så åkte vi och körde lite go-kart-tävlingar. Men det blev inte så många, det kanske blev 6-7 tävlingar om året, vilket givetvis var väldigt lite om man jämför med de som höll på med det där. De hade ju hela familjen inblandad och de kanske åkte 30 tävlingar per år, 30 helger, och de såg det som en sån här, du vet, semestergrej nästan. För min del var det lite jobbigare, för jag fick ju göra all mekanikerjobb själv, och jag fick ju jaga fram någon som kunde köra med de här tävlingarna om inte min, han som ägde vandrarhemmet kunde köra mig och så vidare. Så att det var lite mer pyssel runt detta för min del. Men han startade min racingkarriär i alla fall och var min mentor sen i många år. Så honom har jag väl att tacka för just det faktiskt. Wow. Han heter Nils Arne Johansson. Och,
var det Glava det här eller?
Ja, det var ju Glava. Sen då var det en lång väg förstås resten, och det fanns inget riktigt mål med liksom, det är klart man drömde om och möjligen rallyt, tror jag, möjligen att jag drömde om, men sen blev det racing av någon anledning som var väldigt långt ifrån där jag kom ifrån. En racingbil hade man ju inte sett i typ Glava. Rallybilar däremot syndes ju då i och med att Svenska rallyt gick, och rally är ju mer landsorts mycket många på landsorten som gillar rally och så. Nils Arne däremot hade ju vunnit ett riksmästerskap i Formel Ford, så han hade ju lite racing erfarenhet och var duktig att köra. Hade kört lite rally också. Så han styrde väl in mig på rally, eller förlåt mig, han styrde väl in mig på racing. Och hjälpt mig till att börja med också förstå det kommersiella värdet eller utmaningen. Alltså det är ju väldigt dyrt med motorsport, och man måste ha sponsorer, och hur ska man få tag på det? Jo, man måste ha någonting att sälja som är värdefullt för företagen att köpa och så. Så han var ju en väldigt viktig person för mig då, för att lära mig allt det här och sen ut och sälja det givetvis då till olika företag. Och man fick ju vara väldigt uppfinningsrik för att få ihop de här pengarna liksom. Jag minns till exempel, jag hade en sponsorföretag som heter OLV. De gör chips, kommer från Filipstad.
De tror jag man känner till.
Ja, och
varenda en. Men inte att de är från Filipstad.
Nej, nu vet jag inte. Då var de det i alla fall. De är därifrån, men de kanske är uppköpta nu. Men marknadschefen där i alla fall, han sa, ja, det, för jag var ju där och försökte att sälja in mig då som en reklampelare förstås. Och han sa att ja, det är jätteintressant, men du vet, vi har inga pengar liksom. Nej, men sa vi kan väl, kan du inte betala med chips? så det visar, i slutändan så blev det så att han sponsrade mig med en hel släpkärra med chipskartonger. Ja, chips i kartong. Och jag hämtade en stor släpvagn och upp till Filipstad och hämtade jättemånga såna här lådor med chips. Och sen stoppade jag in dem i lägenheten. Jag hade en liten lägenhet, jag tror den var 13-14 kvadratmeter i Karlstad. Så jag kunde inte ens sova i lägenheten, för den här lägenheten var full med chipslådor. Och sen spenderade jag väl en 2 veckor på att köra runt i Värmland till varenda bensinstation och mataffär och sälja de här lådorna med chips. Och så fick jag ju då, så realiserade jag pengarna ur de här chipsen för att sen kunna köra racing för dem.
Ja, jävla företagsamt alltså.
Ja, det var ett exempel. Sen finns det många andra. Man bytte till sig annonssidor mot motordagar. Och man fick verkligen vara uppfinningsrik, men på något sätt så fick man ihop då lite pengar för att kunna köra. Så.
Otroligt. Men det här var när du fortfarande liksom bodde hemma i Värmland. Alltså Glava först, Karlstad sen då, eller?
Ja, jag flyttade till Karlstad.
Under aktiv, alltså under indie-åren, vart bodde du då?
Jag bodde ju i Glava först, och sen så körde jag ju Formel Ford, och då bodde jag i Karlstad. Jag flyttade till Karlstad när jag var 18 år. Ja, sen kom ju militärtjänstgöringen in i bilden. På min tid var det ju obligatoriskt att göra militären. Men det passar ju dåligt om du håller på med en sportkarriär. Du vet, du kan inte ge upp ett år, för det har man liksom inte råd till. Så jag fick ju uppskoven 4 år. Men sen hade jag på känn att det uppskovet kommer inte att bli så bra nästa gång. Liksom. Så då flyttade jag till England precis innan jag skulle in i militären. Och då blev jag friställd ifrån militären. Så då bodde jag i England något år. Och körde Formel Ford. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och sen när jag körde Indy och Indycar, då bodde jag ju i USA. Men det var ju inte förrän 1997, så det gick ju några år.
Men du, varför blev det Indy och inte Formel 1? Den frågan har jag fått mängder med gånger. Att varför körde aldrig Kenny Beck Formel 1?
Ja, det var ju... jag hade ju... tror jag hade 3 olika erbjudanden att bli testförare. Benetton, McLaren och Ligier fanns det ett stall som hette på den tiden. Och Ligier hade en teamboss som samarbetade med Volvo. Och Volvo och Renault var samarbetspartners till mig. Jag körde ju Renault Clio Cup och massvis med grejer och så vidare. Men även formelbilar givetvis. Men då kändes det som att Ligier var ett bra Formel 1-stall att börja i. För att McLaren hade Mika Häkkinen och David Coulthard, och de hade en bra föraruppställning. Benetton hade också en bra föraruppställning. Och Ligier hade en okej föraruppställning, men som jag tyckte var ganska, skulle kunna gå och komma in där. Och jag hade även ett erbjudande om att, ett erbjudande att köra nästa år. Alltså testa år 1 och tävla år 2. Sen jag skrev på det där avtalet med Tom Walkinshaw och Ligier i Frankrike, och var på någon presskonferens nere i Monaco och så vidare på 1996, tror jag det var. Sen blev Tom Walkinshaw utsparkad ifrån Ligier, och han köpte Arrows Formel 1-stall. Och det var ju det sämsta stallet på griden. Ligier var ju ändå ett middle of the road stall som man kunde komma in och, så att säga, starta sin karriär i. Men Arrows var ju det sämsta som fanns. Så jag körde den där bilen några gånger, och det var tyckte jag kass.
Hade du kört formelbil då?
Ja, visst. Jo, men jag tävlade ju i Formel 3000. Jag vann ju...
Det hade gått snabbare att köra Formel 3000-bilen än att köra den där...
lite så tyckte jag att det var dålig ordning, tyckte jag. Det funkar inte bra. Så jag sa upp mig helt enkelt och sa till Tom att det här kan jag inte hålla på med längre. Och det var väldigt liv kring detta. För det var ju, jag tyckte ju inte han var så roligt förstås.
Du var väl under kontrakt eller?
Ja visst. Och han skickade mig en faktura på typ $500,000 för Formel 1-testning.
Aha.
Och det hade vi inte kommit överens om. Så jag skickade en faktura tillbaka på $500,000 för Formel 1-förarservice. Så sa jag till henne att vi kan väl kreditera de här fakturorna mot varann.
Var det så alltså?
Då gick det till.
Men vadå, du var liksom dåtidens Oscar Piastri, så att säga.
Ja, jag vet inte. Det var lite cowboy. Men i alla fall så... Det var anledningen till att inte det blev Formel 1 för mig. Därför att... hur den historien gick till. Och efter det så åkte jag till USA. Och jag fick faktiskt något erbjudande till i Formel 1. Att köra för något stall som... Jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men det var... Jag tror Lola gjorde ett Formel 1-stall med någon Mastercard-sponsring eller något sånt där. Men jag tackade nej till det också, för jag kände att det var liksom... Det gick inte att få ihop saker och ting på det sättet, tyckte jag. Utan jag åkte till USA, och där var det ju inte mycket bättre. Det var ju tvärstängt allting. inga sitsar öppna, och de som hade sitsar, de ville ju ha massa pengar för dem förstås. Och jag hade ju inga pengar. Jag hade ju inga pengar till att liksom köpa in mig i Formel 1 eller Indycar, för det var ju jättemycket pengar det kostade. Även om den racingen jag höll på med var också dyr. Formel 3000 som jag körde i Europa och så, det kostade ju jättemycket pengar också. Men nästa steg är liksom 4 gånger, ja, 10 gånger mer kanske.
Det är tillräckligt mycket så att man kan skita i en faktura på 500 000 dollar. Att bara, ja, jag skiter i det där. Så pass mycket pengar i alla fall.
Ja, exakt. Ja. Så jag hängde runt där bland de här stallerna och liksom knackade på dörren var och varannan dag. Och de var ju jättetrötta på den här svensken som hängde runt där och tjatade förstås. Och då var det inte bättre än att... Det bar sig inte bättre än att en förare blev skadad i en krasch i Florida i Indycar. Och då kom stallchefen till det här stallet och sa att ja, du har ju hängt här, så vi ska göra en däcktest nästa vecka i Phoenix. Så det här är inte ett erbjudande om att få köra för oss, det är ett erbjudande om att få prova att testköra en Indycar-bil. Och jag sa, ja, det är klart jag gör. Så att då åkte vi till Phoenix. Och det bar sig inte bättre än att jag slog banrekord där andra dagen. Och då hände inget mer med det.
På däcktesterna?
Ja, det var ju väldigt bra. Men jag åkte hem till Sverige, för det hände ju inget mer. Och han hade ju sagt att det bara var ett däcktest. Det var inte frågan om, för de skulle ha en erfaren förare i bilen. Men så dröjde det några dagar och så ringde han till mig. Jag satt på kontoret i Karlstad, jag minns detta så väl. Och så sa han att ja, vi har ju övervägt det här fram och tillbaka och vi skulle egentligen ha en erfaren förare. Men det här testet gick ju väldigt bra, så att vi har tänkt erbjuda dig den här körningen. Och jag sa, ja, va, det låter ju jättebra. Och ja, sa han, och så du får, vi erbjuder dig $250,000 i lön. Och 30% av alla prispengar. Och jag tänkte, oj jäklar. Det var ju... Så sa jag till henne, vi får höja det där till 300 i lön. Och då var det helt tyst i telefon länge. Och jag tänkte, shit, det kanske inte var så bra att säga det. Och sen sa han, okej då, ja, kom över och så får vi skriva det här kontraktet. Så gick det till. Och då... Det var
sen
ju,
blev det en pangkväll i Karlstad.
Ja, jag minns inte riktigt, men jag kommer ihåg en grej. Jag reflekterar över det, för vet, jag körde ju Formel 3000 och hade gjort, och det kostade ju ändå typ en... Jag var väl en 5-6 miljoner kronor som jag var tvungen att finansiera genom sponsorpengar. Och det går ju från den situationen till att få $300,000 i lön för att köra.
För ett år då, eller?
Ja, för ett år. Mm. Ja, det var inte riktigt ett år, för den här säsongen hade ju redan börjat. Men,
just det.
Men det var i alla fall ett stort steg ekonomiskt. Och givetvis att få lön för att köra är ju kanske ett bevis på att någon uppskattar ditt hantverk på något sätt. Så det var, jag tyckte det var väldigt kul. Så då bara iväg till USA och så började Indycar-äventyret på det sättet.
Så det började alltså med ett däcktest där du slog alla du slog banrekordet på folk som hade kört det hur mycket som helst i bilar som de var vana vid. Du fick sätta dig första gången i deras bil.
Ja, det började med... Ja. Precis så började. Men du vet, jag hade ju 1993, om vi hoppar tillbaka lite i historien, så var jag i USA och körde en serie som heter Barber Saab. Och det var också en serie som Formel 3-nivå ungefär. Och jag hade inga pengar och jag satt i Karlstad och läste Autosport i den här bibeln, du vet, som alla racingnördar läser. Och då fick jag se en annons där och det stod att man kunde hyra in sig för $7,500 i Barber Saab och per race och köra i USA. Och sen så betalade de $10,000 i prispengar till den som vann. Och jag hade ju vunnit skandinaviska mästerskapet i Renault Clio Cup året före, 1992. Och där betalade ju Volvo Renault mig 100,000 kronor fick jag av dem i prispengar för att vinna mästerskapet. Och det var $10,000 på den tiden. Och jag satt och räknade på det, men jag tänkte, ja, men om jag åker dit och kör $7,500 och sen så kostar väl resan typ ett par tusen dollar och Men sen som jag vinner så får jag tillbaka de där 10 000.
Dunder, det går plus minus noll är målet.
Ja, så jag ringde upp Barber Saab och sa, hur går det här till? Ja, de berättade. Ja, men jag skickar över pengar. Och sen åkte jag till Miami och så körde vi kval där. Och så kvalade jag på tvåa, tror jag, kvala. Front row i alla fall, det var bra. Det var stadsrace i Miami. Och sen så tog jag starten och så vann jag. Och så fick jag 10 000.
Första gången du hade kört den där bilen.
Ja, och så fick jag 10 000 dollar då i pris. Fick tillbaka de pengarna att satsa. Så jag satsade om till nästa race igen. Och så höll det på. Jag vann, tror jag, 6-7 race det året. Jag vann ju mästerskapet. Så jag körde ju på prispengarna hela året. Och sen vann jag mästerskapet. Och då fick jag 100 000 dollar i mästerskapsvinst.
Så det var plus minus noll för varje race för att sen dra in en mille då, ungefär, exakt, med exakt. Runda slängar.
Ja. Och från och med då så började jag att skicka fax till alla de här indie-teamerna som fanns, du vet. Jag skickade fax, det fanns ju inte e-mail och så, utan det var fax som gick ifrån, ja, till varje team. Och det höll jag på med sen ifrån 1993 ända tills jag fick styrningen 1997. För jag körde ju Formel 3000 i Europa mellan 94, 95 och 96. Men jag skickade alltid fax till de här IndyCar-teamna. Så när jag kom till IndyCar då 97 så visste ju de vem jag var. Och så höll jag på att tjata så in i helvete för att försöka få in en fot. Och sen blev en förare skadad. Och så fick jag köra det här testet och så gick det bra på testet. Och det var liksom inkörsporten till min IndyCar-karriär, kan man
det
säga.
Det känns som att det där är inte en historia som kommer upprepa sig kommande 50 år.
Jo, det tror jag nog att...
Gå till chipsaffären, få chips, gå runt i affärerna, sälja chipsen för att kunna finansiera racingen. Åka och köra plus minus noll för att vinna mästerskapet. Ringa varje dag som ensam för jag vet inte fan. Ja,
det visar ju å andra sidan, det jag tycker är helt underbart med den här historien, det visar ju, för många säger att du kan sätta vilken racerförare som helst i vilken bil som helst och vinna i många serier, till exempel Formel 1. Bäst bil, ja, då vinner du. Men att ta sig dit, det är ju det som är en stor grej, att ta sig hela vägen till toppen, för det kräver ju så otroligt mycket mer än att kunna gasa och bromsa. Det kräver ju en entreprenörskänsla och ett engagemang och en eld, höll jag på att säga, för att man ska liksom, jag måste vara affärsman på rätt ställe för att ta rätt beslut hela vägen upp. Det blir ju som en kedja på något sätt.
Jo, det gör det, men det är ju, ingen gör ju det här, jag gjorde ju inte det här ensam heller. Det är klart att det var många på vägen som var med, jag menar Nils-Arne Johansson som var mentor från början. Jag har haft en otrolig tur i livet, för jag har haft folk kring mig av någon anledning som har kunnat mycket mer än vad jag kan om olika saker. Även idag affärsmässigt och investeringsmässigt, vad det nu är. Så jag har mentorer som är otroligt duktiga. Och det är ju, livet är ju ett universitet, det är ju en skola. Bara du omger det med rätt människor. Men jag tror att det här att man kan komma in i racingen till högsta nivå. Det är klart att du måste ta rätt beslut efter vägen, absolut. Men du måste också kunna köra och sätta de här utropstecknena när det behövs. Hade jag inte slagit banrekordet 1997 på Phoenix där när jag testade, då hade jag ju inte fått någon IndyCar-styrning. Så enkelt är det. Så att det gäller att slå till, det gäller att smida medan järnet är varmt.
Jag bara tänkte på det här, 97 där, första säsong, 98... så blir det en titel väl. Och 99 ja. Så blir det en seger i Indy 500. Det går ju himlans fort där. Men då sitter ju du sen år 2000 egentligen. Ska ju du tillbaks till Indy 500 på ett sätt som Marcus Ericsson ska tillbaks i år. Med vilka tankar hamnar man liksom då som regerande mästare i den här Month of May och Indy 500?
Ja, nu gjorde ju inte jag det, vet du. Först kan man väl säga att det är väl ingen som har, jag tror inte att det är någon som har vunnit Indy 500 två år i rad. Det finns ju de som har vunnit Indy 500 fyra gånger, men det är ju under en period på 30 år. Så den är ju en svår tävling att vinna. Det är mycket tillfälligheter som styr och så vidare. Och inget är ju omöjligt. Någon gång ska det vara den första, men jag tror inte att någon har vunnit två år i rad hittills. Men jag körde ju inte Indy 500 år 2000. Därför att jag bytte serie.
Jag bytte serie.
Ja. Mm. Så att jag kom ju tillbaka till Indy 500. När var jag tillbaka dit igen? 2002 tror jag. Så 2 år så höll jag upp ifrån Indy 500. Sen kom jag tillbaka år 2002. Och så körde jag 2003. Och sen så hade jag ju en olycka i slutet på 2003 års säsong. Och sen kom jag tillbaka till Indy 500 2005. Och 2005 var ju också en sån här, när man pratar om att smida medan järnet är varmt. Så det var ju viktigt för mig. Jag skulle göra comebacken efter olyckan. Och jag vet ju hur sånt går till. I att om man gör en comeback som blir medioker, så får man en stämpel på sig att jo men han var bra, men du vet, den här olyckan, det är ju ingen som kan köra bil efter det. Det är ju, förstör ju psyk och allting. Så blir det om inte det går bra. Så när jag skulle göra den här comebacken så visste jag ju att jag var tvungen att ha ett riktigt bra team. För annars kan man ju inte vara med i toppen. Och jag hade erbjudande att köra redan vid jul-nyår före 2005. Men jag tackade nej till det, för det var såna här team som körde bara Indy 500 i ett race. Och sen är de borta. Va? Och jag väntade och inte fan var det, kom det någon styrning till mig. För något etablerat stall. Så tävlingen startade ju till och med 2005. Och då blev det ju som så att min ersättare i Team Rahal, Letterman, Buddy Rice, han ersatte ju mig 2003 när jag slog mig. Han hade en olycka på träningen och bröt en nackkota. Så han kunde ju inte köra tävlingen. Och då ringde Bobby Rahal till mig på kvällen och sa, du, jag vet ju att du vill köra Indy och Buddy har blivit skadad och ja, du är vårat första choice om du vill köra. Och så jag gick ju ner i källaren och bara tog racing overallen och så drog jag till Indianapolis. Och sen så satt jag i bilen 2 dagar senare och då kvalade jag snabbast i fältet inför kvalet 2005. Och i och med att den speeden fanns där så öppnade sig sen möjligheten för mig igen och fortsätta. Paul Newman ringde ju på måndagen efter Indy 2005. Även om jag bröt race med tekniskt fel så, och erbjöd mig att jag skulle köra deras bil, Newman Haas-bilen, i Milwaukee redan helgen efter. Som jag då i och för sig tackade nej till, för jag sa till honom att Jag måste nog tänka över hur fan jag ska göra med framtiden. Men det gäller liksom att smida medan järnet är varmt. Det är en talang
vi,
som är
vi
bra.
Vi kan inte bara låta dig säga att jag var med om en liten olycka och sen inte nudda vid det mer. För att det var inte en liten olycka. Hur pigg och frisk du än sitter här idag så är det ju den sjukaste olyckan i typ racingens historia med någon som kliver ut levande utan eller med livet i behåll.
Jag klev ut gjorde jag inte direkt.
Men... Nej, men nu du kan kliva ut genom dörren idag i alla fall om du så vill. To make this all happen, he's got to be thinking inside his cockpit right now inside his helmet. Big crash! Major, major incident. Kenny Breck getting way high up into the fence. There is the scene around Kenny Breck as the medical personnel from the Indy Racing League work over him and try to stabilize it. But still resulting in a lot of damage to the car. Hopefully no at least life-threatening injuries to Kenny Breck. Vi pratar här alltså, om man googlar då bara flest G-krafter krasch genom alla tider, så är det fortfarande än idag den kraschen som har haft flest G-krafter i, där du i Texas var det va, flyger upp i nätet och snurrar, ja, ett par tusen varv känns det om när man ser de där bilderna.
Men det är ju så, du vet, om du, det spelar ju ingen roll hur många race du vinner eller hur fort du kör ett varv och varvrekord och allt. Alla de här rekorderna, de blir ju förr eller senare slagna. Men ska du ha något rekord som står så ska du göra något som ingen vill göra. Och därför har jag världsrekord fortfarande i antal G.
Kanske att det kommer stå sig för evigt också.
Ja, det vet man inte.
För att det blir, som vi var inne på förut, säkrare och säkrare. Och ja, att man inte låter dem köra så fort det bara går.
Ja, jag vet. Ja, vi får väl se.
214 G-krafter tror jag att jag googlade mig fram till, va?
Ja, det stämmer.
Och det säger, alltså man kan ju dö vid 5.
Ja, det kan det säkert göra.
Eller ja, man kan väl dö om man är ute och går på gatan också, visserligen. Men alltså, det går inte att förklara 214 G-krafter för en person som inte har upplevt den enda, va?
Inte den som har upplevt det heller, vet du, för man kommer ju inte ihåg det.
Nej. Nej, och det har jag också sagt, att du har liksom inga minnen av själva kraschen. Men den här då, som du idag ett par år senare nämner som jag var med om en liten krasch, det var ju alltså, ja, den sjukaste kraschen någonsin.
Ja, det var det ju på ett vis, det stämmer. Men du vet, jag minns ju på den tiden, det här var en otroligt våldsam krasch, men krascher på ovaler när jag körde, det var ju, jag vet inte hur många dagar jag tillbringade på akuten på sjukhus och så vidare, men det var ju minst ett par gånger om år i alla fall.
Ja, jag, bara för att liksom sätta i perspektiv här, så har jag kollat upp, om man googlar Kenny Breck så får man, så när man googlar saker och ting så får man ofta upp others want to know, vad som är vanliga googlingar när man googlar på vissa saker. Och när man får då relaterade sökningar på bara Kenny Breck, så är det då hur många ben bröt Kenny Breck, var kraschade Kenny Breck, hur många G-krafter utsattes Kenny Breck för, hur många ben bröt Kenny Breck, ja, sen är det några andra roliga också, kan Kenny Breck sjunga, hur mycket prispengar är in det och så vidare. Men det här med benbrotten, det var ett par, va?
Det var många benbrott, det var det. Det blir ju tyvärr, tyvärr bröt jag i ryggen, bröstben, revben, lårben. Och så krossade jag ju anklarna, så det var rätt mycket på en gång att ta i.
Men hur får man ens en idé att göra comeback 18 månader senare?
Ja, det får man nog inte riktigt. Det var ju inte min tanke när jag vaknade upp på sjukhuset att jag skulle göra en comeback. Det var ju, jag hade ju ingen känsla i, och jag kunde ju liksom inte röra mig och så där vidare. Men det som födde, där såt föddes till en comeback, det var ju när jag skulle, jag tjatade ju till med ett test i, jag tror det var juni 2004. Jag kom ut från sjukhuset i januari 2004 och i juni så skulle jag få köra ett IndyCar-test igen med Tim Rahal på en bana, och jag tyckte testet gick bra. Jag tror jag var en tiondel långsammare än banrekordet. Men jag var ju väldigt sliten och trött. Jag klarade liksom inte av fysiskt. Men när jag åkte hem därifrån testet så tänkte jag att det här finns möjligheter att kunna klara, bara jag får tillbaka fitnessen. Så jag åkte hem och då slutade jag med, jag åt lite tabletter fortfarande mot sån här ledstyvheter och grejer. Så jag slutade med allt det. Och blev jättestel i kroppen typ i 2 veckor. Men sen så jag tränade väldigt hårt. Började att göra på gym och cykla och armcykla. Alltså för att få upp konditionen. För jag kunde ju inte springa och sånt. Det gick ju inte med mina fotleder. Men så jag tränade som en galning därifrån typ juni till och framåt. Och när jag kom framåt i november-december 2004, då kände jag att jag kan klara det här. Så där då föddes den här tanken om comebacken.
Och det var lite där jag ville belysa bara, vilken jävla bedrift det var att inte, som du sa det, en liten olycka och sen så var det comeback, utan det här förtjänar liksom en förklaring till vilken jävla bedrift det var att sätta sig i den här bilen igen.
Ja, det var ju när du har olyckor som blir så stora, så när du blir sängliggande länge, för jag låg ju, vet du, i 3 månader på sjukhus, kunde ju inte gå och inte röra mig, så då blir det ju, jag vägde ju min matchvikt på den tiden, den var ju 70 kilo och det var ju liksom supermuskulöst tränat. När jag hade legat på sjukhus där typ en 2 veckor, ja då vägde jag typ 50 kilo. Det var nästan skinn, det var bara skinn och ben kvar. Och sen, så för att ta sig tillbaka till matchvikt, det tar sin tag, det är ju det.
Men du, någonstans, när man har pratat med lite folk kring Indy sådär, så sägs det att det är Indianapolis Motor Speedway som väljer vinnaren av Indy 500. Det är liksom inte föraren som bestämmer. Men med vilken tankar och med vilken strategi och med vilket mindset ska man kliva in i den tävlingen för att klara av att bemästra den?
Ja, jag brukar säga att man kör inte mot konkurrenterna i första hand där, utan man kör mot banan. Därför att det går så pass fort hela tiden. Och när det gör det, så minsta lilla temperaturskillnad gör en stor skillnad på balansen på bilen. Solen kanske lyser och sen går solen i moln. Direkt känner du en skillnad i balansen i bilen. Det blåser ifrån olika håll. Och man måste hela tiden ha med sig de grejerna, de här externa elementen. Det är de man kämpar emot där på Indy, mer än sina konkurrenter egentligen, för att det är ett långt race, det är 80 mil, så att man måste så att säga ha fullt fokus på alla de grejerna för att ha en chans.
Har man koll på det då, när man sitter där och kör och så är det soligt och sen så, alltså när du då kör i de här jävla hastigheterna upp mot 400 liksom, har du då koll på, nu går solen i moln, nu måste jag göra lite mer så här eller så här?
Ja, man har koll på det, men då är det ju lite, det är lite för sent att börja tänka på det då, utan man måste, när man testar och tränar, så måste man köra i olika väderförhållanden och lära sig hur man ska ställa in bilen, så att om det blir ett väderförhållande på ett vis eller ett annat, att man har utrymme att kunna justera balansen i bilen för att passa det mesta. Du vet, när jag körde där, jag hade ju förmånen att köra med AJ Foyt i 2 år, och han, idag sköts ju det mesta i racing via datorer och ingenjörer och så. Det finns väl ingen ingenjör idag som kan allt om alla områden på en bil, utan det är stora team och många är specialister på just ett litet område. AJ Foyt, han kom ifrån en tid när man var tvungen att kunna allting för att få ihop en racevinst. Och han är ju en av legendarerna, vunnit tävlingen 4 gånger, och när jag körde för honom så lärde jag mig jättemycket. Han blev ju en racingpappa för mig nästan. Och han, när vi körde på Indy till exempel, så kunde han gå ut och titta på hur trädet, det stod ett träd i turn one på Indy på den tiden. Och han tittade på det här trädet och kunde han komma in och säga att nej, det är ingen idé att köra just nu för det trädet blåser på ett visst vis, och då vet jag att det är ingen idé. Det är bara att utsätta oss för risk. De som är ute och kör nu, de lär sig ingenting och därför kör inte vi. Vi stannade, så vi kunde sitta en hel dag och inte köra medan andra var ute och körde. Men det visade sig att den kunskapen han hade, den stämde. Det var ingen idé. Det var bara att utsätta allting för risk.
Fan, otroligt. På grund av ett jävla träd.
Ja, men han var ju otrolig på det sättet. Man tog ju sina referenser på ett annat sätt då. Ja. Nu gör man inte det så mycket, för nu har man andra verktyg och så. Men det var en väldigt lärorik tid.
Det känns som ett mentalt spel också på något sätt.
Ja, det är ett mentalt spel. Racing är ju väldigt mentalt. För om du tänker Om du tänker typ att du åker Vasaloppet till exempel, så kan du träna så du blir lite bättre tränad. Då kan du göra en skillnad i tävlingen. Men i racing så skulle jag vilja säga att om du är... De flesta kan träna sig till en tillräckligt bra fysik för racing. Om du sen tränar så du blir lite bättre fysiskt, så kommer du inte att vinna tävlingen enklare. För tävlingen är ju en viss längd. Så har du bara kondition att kunna köra träningen och lite till och styrka och så, då går det inte bättre om du orkar köra en och en halv tävlingsdistans. Det mesta sitter i skallen i racing. Hur man tar sig an en uppgift och hur man förbereder sig och hur man går in i ett mentalt läge för att kunna prestera max när det väl gäller.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag undrar, snabbaste hastigheten du någonsin kört på banan och även privat?
410 km i timmen körde vi på när vi utvecklade en bil för McLaren här för några år sedan. På Cape Canaveral, på den här landningsbanan där de landar de här rymdfärgerna.
Raketerna.
Ja. Mm.
Vadå, det här är nyligen?
Ja, ett par år sedan.
410?
Ja.
Vad fan, det är det snabbare som du kört liksom, så att säga, på bana under kontrollerade omständigheter.
Ja, det tror jag.
Ja, hur känns det då när det är liksom si och så många år som har gått från karriären när du har kört i de hastigheterna tiderna?
Nej, men hastigheten i sig har ju liksom, det är ju så, köra fort rakt fram, det är ju liksom bara spel mellan hästkrafter, luftmotstånd och vikt. Det är inte så svårt, det är bara, ja.
Ja, jag tror Lilla vi snackade om också 410 km plus.
Snabbaste du någonsin kört?
408 km i timmen på Le Mans innan de hade lagt in chikanerna.
Men sen när vi berättade för Marcus Eriksson, då sa han, nej, den där gamla gubben, det är gamla skrönor.
Ja, men vet, de här gamla gubbarna, de hittar ju på, du vet, det där var säkert 350, sen varje år så har det där gått upp några kilometer, och nu är det så här, ja, det var nog 400 någonting. Jag tar ju med en nypa salt.
Desto äldre jag blir, desto snabbare var jag.
Och privat då?
Privat? Ja, det här var ju privat.
Ja, men det var väl ändå på bana. Jag tänker,
alltså, du menar på vägen?
Ja, när du trimmade motorer i Värmland.
Ja, det kan jag inte svara på faktiskt. Jag vet inte, men det var väl någonstans. Måste väl ha varit på autobahn då, när man har kört 320-350 någonstans kanske. När man... Ja.
Det är inte långsamt. Vilken var din egna första bil som du ägde själv?
Ja, det var en Saab 92, tvåtaktare, trecylindrig, som jag köpte tillsammans med min kusin när jag var 10 år gammal, som vi hade på en grusväg bakom morsan och farsans hus. Och det gick jättebra i 3 veckor tills farsan märkte att hans bil började på, han drack väldigt mycket bensin tyckte han, så då gick han och tittade, och då fick han ju se när jag slangade ur bensin i en 10-liters hink och sprang genom skogen, och då följde han efter och fick se att jag hade en bil där, och då blev den konfiskerad, den bilen. Men det var första bilen, Saab 92.
Ja då, du och din kusin köpte en bil när ni var 10 år gamla.
Ja, han var 13.
Ja, och du var 10.
Ja.
Utan att dina föräldrar visste om det här.
Ja.
Och vad fick ni betala då, kommer du ihåg det?
minns inte vad det var, ju billigt. Det var ett par, 200-300 kronor och sånt där på den tiden. Ja, det var säkert mycket pengar då. Men
för en 10-åring, alltså även idag för en 10-åring är väl 200 spänn mycket, kanske.
Ja, kan men mig. Vi fick ihop det, vet du. Det gick fint.
Sålde lite chips.
Vi kör... ja.
Vad fan, va? Det är ju sjukt. Så, vadå? Och sen farsan upptäckte den och så tyckte han att, vad fan håller han på med här? 10 bast, ska väl inte äga en bil när jag kör omkring, va?
Nej,
nådde du ens ner till pedalerna?
Ja, det var för fasen, det gjorde vi.
Tre stycken Formel 1 eller Indycar-förare, levande eller döda, som du skulle vilja ta med dig ut på en rejäl sjurättersmiddag och krogrunda.
Oj, oj, oj. Ja,
du behöver inte ha känt dem heller.
Nej, nej, jag förstår. Det hade varit kul med James Hunt. Nigel Mansell förstås, han är bra.
Mustaschmannen, han måste varit jävla kul alltså.
Nigel, ja.
Ja.
Ja, han är bra. Det var ju ja, men, återigen när jag höll på med Marcus så kom vi till Pembrey Wales en gång, skulle testa med någon Formel BMW eller vad det var, och då hade Nigels söner, de var där och körde också, och då stod Nigel på depå, inte på en där, men sån här sportcaps, du vet, engelsk, och jag kände ju Nigel lite grann, så jag gick fram och vi pratade lite grann och så gick jag tillbaka till bilen och då sa Marcus, vad är det för gammal gubbe? Så han, det, återigen, generationsskifte där.
Ja.
Nigel var lite för gammal för Marcus.
Men ändå en klassisk ändå, även för relativt nytillkomna F1-fantaster. Så mustaschmannen Mansell håller på att bli någon slags klassisk figur, tycker jag ändå.
Ja, det gör han. Han var ju otroligt bra i sin dag.
Ja, James Hunt, Nigel Mansell, en tredje vill vi ha.
Ja, vi får ta... Det är skitsvårt. Jag tar AJ Foyt, han är alltid rolig.
Ja, det blir en bra utekväll.
Ja, gör det.
Vem är the GOAT av Formel 1? Bäst genom alla tider?
Bäst genom alla tider i Formel 1 är Michael Schumacher.
Och bäst genom alla tider i Indycar? Du får säga det själv.
Nej, men det kan du inte göra. Indycar bäst av alla tider. Pff. Ja, det är lite svårare att säga, för det är lite mer det är mer oförutsett, oberäknigt.
Det är fler att hålla koll på, känns som, för att det är så många som har kört. F1 har ju haft mycket mindre
start. Jag skulle säga AJ Foyt faktiskt i Indycar, för han har fortfarande mest segrar, och ja, jag skulle säga det.
Hur följer du Formel 1 och Indycar idag när det racas?
Väldigt lite. Men jag tittar alltid på internet på typ kval, prestationer, och tittar på hur det går i racerna. Men jag sitter inte framför tvn och alls.
Indy 500 åker du på i alla fall, för att det är en panghelg för er alla tidigare vinnare. Men F1 då? Det är inte så att du kollar ett enda lopp under året, eller?
Nej.
Har det alltid varit så? Alltså sen du la av?
Jag tittar sporadiskt på Formel 1. Jag menar, jag kan ju titta på ett lopp i år kanske, och i fjol också. Men inte, jag planerar det aldrig. Då blir det, det händer bara i så fall.
Ja.
Och så har det nog varit, ja, det skulle jag väl säga.
Men du, inför Indy 500 här i år då, vilka tror du gör upp om segern?
Baserat på att du inte kollar någonting.
Magkänslan, chipskänslan.
Ja, det är lite svårt att säga. I fjol så kändes det ju verkligen som att Ganassi skulle vinna tävlingen, för de var ju helt överlägsna med bilarna från början. Alla bilar de hade i stallet kändes det som. De har inte riktigt börjat och kört ovaltävling, eller de har inte riktigt börjat kört träningen än, så det är lite svårt att säga. Men det kan ju mycket väl så vara så att de på något vänster har bibehållit sitt försprång, men det skulle väl vara, det brukar inte vara så i Indycar. De andra brukar komma i kapp på något vis. Så du har ju Andretti i teamet till exempel, och du har ju Penske teamet. De är otroligt bra bägge två. Sen har du ju mindre stall som också är bra, som Dale Coyne till exempel, skulle kunna överraska. Och säkert någon som jag inte vet nu. Men jag tror man får vänta lite och titta på när det har gått 3-4 dagar på träningen så brukar man se lite mönster. Mm.
Det här avsnittet kommer ju komma ut 17 maj. När bär det av för dig den här gången över till Indianapolis?
25 åker över.
Och racet är 28 på söndagen, ju samma dag som Monacos GP. Men då har du en härlig helg framför dig, minst sagt.
Jajamän, det blir kanonroligt som vanligt.
Står du och hejar på Felix och Marcus på läktaren under racet? Eller?
Nej, jag tycker det var jätteroligt. Jag tyckte det var jätteroligt att Marcus vann i fjol. Jag tyckte det var jätteroligt att Felix vann när han kom till IndyCar och så vidare. Jag hoppas att det kommer att gå bra för båda två. Men jag ser tävlingen mer som, jag kan inte säga att jag är direkt favorit. Jag ser tävlingen mer som en företeelse idag som man liksom är del av på något vänster. Men det vore kul om det blev svenskt igen, absolut.
Men med tanke på att den är så himlans lång, när kan du då med din erfarenhet säga att nu ska du vara med för att du ska ha någonting att göra med segern?
Det brukar alltid vara de sista förr brukar man säga att det var sista 15 varven, men nu tycker jag det känns som att det är de sista 40-50 varven som det är, då börjar man se vilka som kommer att göra upp om det, om man säger så. För det är många som är snabba kanske i ett race, men du vet det händer mycket under 500 miles. Många, en del kör bort sig, någon får ett tekniskt problem och rätt vad det är så är det som jag tycktes vara förutsägbart, det är totalt oförutsägbart helt plötsligt.
Så blir det en rödflagg.
Ja, det kan bli vad som helst.
Du, innan vi låter dig gå här, vad pysslar du med idag? London bor du?
London bor jag i, ja, inte så mycket. Jag höll på att testa att utveckla bilar med McLaren, sportbilar. Och det är väl i princip det jag har gjort de sista åren. Sen får vi se framtiden. Jag har väl tänkt att jag kan inte hålla på med det här hela livet. Sen är det lite musik och lite investeringar och inte så jättemycket faktiskt annat.
Du nämnde ju McLaren där. Jag är bara nyfiken på hur ser garaget ut idag?
Mitt garage?
Ditt privata. Ja, vad har du? Vad kör du?
Ja, mitt garage är ju fullt i lådor med gamla pokaler och hjälmar och overaller och sånt ifrån skrot ifrån racingkarriären faktiskt. Så jag har inte plats för någon bil i garaget. Och det är väl därför jag har en riktigt bra bil. Jag har en Toyota Corolla Verso från 2005 som jag besiktade igår. Jag gick ju genom besiktningen utan problem. Han är 17 år gammal och gått 20 000 mil. I en riktigt bra bil.
Ja, dunder. Den kör inte 410 km timmen dock, kan jag tänka mig.
41 km kan jag få upp när jag har tur.
Mäter man till och med miles per hour i England, det kanske man gör. Men du, om vi ska avsluta med någon låt där Kenny Bräck lirar då. Det ska ju sägas för den som kanske inte har koll på att Kenny Bräck också har haft gitarren runt halsen genom alla de här åren och lirade med, var det Paul Schaefer Flintisen hette i Letterman när du var med i husbandet där?
Ja, jag spelade med många, många. Vi hade ju, körde ju racingband och spelade på varenda race. Vi hade ju Howie D och vi hade ju Mike Anthony från Van Halen och vi hade jättemånga gästartister med oss, vet du. Så vi höll på.
Spelar du strata eller?
Ja, det är också Gibson Les Paul och Gibson SG och lite, ja. Det är lite olika.
Mm. Jag är med själv en tele-kille.
Ja, det är, ja, en tele. Det är kanon.
Ja. Om vi ska gå ut på en låt där Kenny Bräck spela då? Vilken ska vi välja?
Ja, du kan väl ta bandet heter In the Wheelhouse och så kan du väl ta Bells on the Beach till exempel.
Vad betyder det då? Bells in the Wheelhouse förstår jag, det är bandet och det har ju någonting med racing att göra.
Nej, in the wheelhouse kan ju, det betyder att man är liksom i rätt område av sin you're in the wheelhouse. Du är liksom i ditt på ditt ställe liksom.
Ja. Mm. Ja, men då tackar vi jättemycket Per Senny Bäck, en av Sveriges racing största genom alla tider. Och så kliver vi ut till tonerna av där du spelar gitarr då.
Det blir bra.
Ja, härligt. Tusen tack.
Tackar. Hej hej.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something bad with the engine.
And even you can't help with that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.